Det är måndagen den 14 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Hur är det att leva som jude i Malmö idag? Vilken plats och vilken roll har judiskt liv i dagens och i framtidens Malmö? Hur utbredd är den antisemitism som vi har läst väldigt mycket om i medier? Vilka står bakom den och vad kan man göra för att motverka den? Det är frågor som har ställts ganska ofta det senaste decenniet i den politiska debatten och i tidningarnas rapportering. Rapporterna från Malmö har ju ofta gällt just judisk utsatthet och de har varit många och oroande. Och just dessa frågor, tillsammans med många andra, diskuteras i en helt ny rapport från Malmö stad som publicerades förra veckan. Den är skriven av forskaren Miriam Katzin. Varmt välkommen hit, Miriam.
Tack så mycket.
Jag tänkte att vi skulle prata om just din rapport idag. Både vad den säger och vad den inte kan säga om situationen för judar i Malmö. Och hur den bilden överstämmer eller inte överstämmer med de bilder vi annars har fått i media och debatt. Med mig också idag har jag min kollega på redaktionen, Paulina Neuding, som länge och ofta skrivit om ämnet både i SvD och på andra håll, både i Sverige och internationellt. Välkommen du också, Paulina.
Tack så mycket.
Och din rapport heter, ska jag säga också, Miriam, så att alla är med på den och lätt kan googla fram den. Med kippa på möllan. En rapport om att stärka judiskt liv i Malmö. Och den hittar man lätt på Google på Malmö stads hemsida. Miriam, jag tänkte börja från början. Den här rapporten, du ska säga att du är också anställd på Malmö stad. Vad är bakgrunden till den? Varför har man velat ta fram en sån här rapport?
Ja, jag har utfört den inom ramen för mitt uppdrag i Malmö stad. Och det är en del av den unika satsning som finns i Malmö stad som kommer från en samverkansöverenskommelse som staden har ingått med judiska församlingen i Malmö för några år sedan. Och arbetet där började med en satsning på skola och barn och unga, där jag ju tidigare har publicerat en rapport om hur det ser ut i Malmö skolor. Och målet med den här nya rapporten är att det ska ligga till grund för nästa steg i arbetet, för att fortsätta arbetet helt enkelt. Peka ut en riktning, få en nulägesuppfattning och så. Och centralt är förstås att den innehåller lite rekommendationer till staden om vad man ska gå vidare med. Mm. Sen tänker jag att det är ett sekundärt mål att bidra med mer kunskap om judiskt liv i Malmö. Som precis som du var inne på är ju judar i Malmö en grupp som är väldigt omskrivna. Den här rapporten har också som mål att låta judiska malmöbor i större omfattning själva komma till tals och berätta om sin situation. Mm.
Hur lång tid, hur mycket arbete är det som ligger bakom den? När började och när blev du färdig?
Jag har haft ett uppdrag som har varit på halvtid i lite mer än ett år. Och rapporten... Jag inledde arbetet helt enkelt för lite mer än ett år sedan och den blev klar tidigare i höstas och publicerades, som du sa, förra veckan.
Släppa in Paulina också. Du har ju, som jag sa tidigare, skrivit väldigt mycket om judiskt liv i Malmö. När jag letade i artikeldatabasen så var den första artikeln redan från 2008, tror jag. Oftast har det då varit fokus på just antisemitism och hot mot det judiska livet. Vad skulle du säga, kunskapsläget om det här? Jag antar att när du har gjort din research så har du varje gång tittat och funderat på vad som finns i form av statistik och forskning och sådär. Hur har du upplevt att det har varit när du har bevakat ämnet?
Ja, alltså på ett sätt så följer det här en internationell trend. Vi ser ju samma sak, samma typ av utveckling i Frankrike, i Tyskland, i Belgien. Alltså att man ser att med en ökande befolkning från länder där antisemitism är en del av det offentliga samtalet. Där har antisemitismen ökat och den har inte bara ökat utan den har blivit akut. Alltså människor är rädda för att bli attackerade i offentligheten på olika sätt. Och det här vet man om, man vet om att det ser ut på det sättet, men det har varit väldigt känsligt att prata om. Antisemitism kommer i olika former, det finns högerextrem antisemitism, vänsterextrem. Och så finns det den här antisemitismen som har kommit med människor genom migration från Nordafrika och Mellanöstern. Och det är den sistnämnda som har varit väldigt svår att prata om. Man har lätt blivit anklagad för det ena eller andra om man har lyft upp där. Och det har helt enkelt varit svårt att ta sig an. Samt så har vi studier från Sverige, flera studier som har visat att det finns starka sådana samband, alltså att antisemitismen är starkare i den gruppen än i befolkningen i stort.
Okej, okay, men angående specifikt judiskt liv i Malmö, hur tycker du att kunskapsläget har sett ut där? Har du känt att det behövs mer kunskap, så att säga, att det har varit för dåligt?
Ja, absolut, eftersom situationen är så allvarlig. Och det finns ju så mycket där, så det är svårt att veta hur många judar det finns i Malmö. Hur många har flyttat på grund av antisemitismen? Det är ju något som Miriam skriver om i sin rapport, att det är svårt att veta hur det ser ut. Det talas mycket om att folk flyttar från Malmö, men hur många har flyttat på grund av det här till exempel? Alltså sådana saker är viktiga att reda ut och veta.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi ska återkomma till antisemitismen, vi ska tala om rapporten i allmänhet först. Det första jag tänkte fråga dig om, Miriam, det är ju så att judar är ju en av Sveriges, som det heter då, nationella minoriteter. Vi har fem stycken som vi har då sedan ungefär 25 år tillbaka. Kan du bara kort berätta om det? Vad är nationella minoriteter? Vad minoriteter? Varför har vi officiella sådana och vad betyder det för så att säga hur grupperna, hur majoritetssamhället förhåller sig till de här grupperna?
Ja, de fem nationella minoriteterna har ju regeringen bestämt att just de ska vara nationella minoriteter, därför att de har en historisk långvarig närvaro i Sverige. Det finns en gemensam identitet och en vilja att fortsätta att hålla samman gruppen och minoritetsidentiteten. Och man kan säga att grunden för minoritetspolitiken är en slags erkännande av det historiska förtryck som har funnits mot de här minoritetsgrupperna. Det är ju en politik som kommer från europeisk nivå, och sen så har Sverige också ratificerat en sån Europakonvention. Och det man erkänner är helt enkelt att de här minoriteterna har inte fått lov att leva och utvecklas på samma villkor som majoritetssamhället. Och det historiska förtrycket så att det fortsatt djupa spår i samhället, och därför behöver man kompensera för det. Och utgångspunkten för arbetet med den nationella minoritetspolitiken är tre delområden som regeringen har satt upp. Det är språk och kulturell identitet, utsatthet och diskriminering, det är ju rasism en del såklart, inflytande och delaktighet. Och rapporten har tittat på alla dessa tre delar. Och jag tänker att meningen med det är att synliggöra att möjligheten att leva som en nationell minoritet förstås inte enbart handlar om att vara skyddad från trakasserier, utan också om vilken plats som minoritetsskapet positiva delar får. Att det också måste få stöd, ges utrymme, och detta i samverkan och dialog med minoriteten och inte som ofta förr i historien ovanför deras huvud.
Vi ska vidare prata bara kort bara om metoden du har använt. Kan du berätta om den och varför att du valde just den för att undersöka gruppen?
Jag har använt mig av det som kallas för kvalitativ metod, det vill säga jag har djupstuderat källor snarare än att ta fram statistik. Och rapporten är framförallt baserad på en kvalitativ enkät, alltså en enkät som inte samlar in statistik utan har stora öppna frågor, och där meningen att man ska ta tid på sig att svara. Och sen har jag följt upp det med fördjupande intervjuer. Och detta är ju läst förstås tillsammans med och i relation till den existerande forskning och annan kunskap som finns. Och en anledning till att jag valt kvalitativ metod är att, som ni var inne på innan, så går det inte att göra någon statistik därför att det inte går att ringa in gruppen judiska malmöbor. Så då går det inte heller att säga vad som är ett relevant urval, vad som är representativt. Och det innebär ju också att jag kan ju inte säga någonting om hur vanligt förekommande det ena eller andra fenomenet är. Men det man kan göra med kvalitativ metod och som jag tänker att rapporten bidrar med, det är att skapa en djupare förståelse, att ge fler nyanser, att synliggöra djupet i olika problem. Och rapporten innehåller ju väldigt mycket citat från judiska malmöbor. Och jag tänker att den som läser rapporten på det viset får helt enkelt en djupare insikt i hur det kan vara att leva som judisk malmöbo.
Var det lätt att hitta folk och intervjua och besvara enkäter? Och hur lätt tyckte du att folk hade att prata, så att säga?
Jag har varit väldigt noga med att de som skulle besvara den här enkäten skulle vara judiska malmöbor. Och det innebär att jag har prioriterat att sprida enkäten i säkra kanaler framför att nå så många som möjligt, eftersom jag inte ville att resultaten skulle korrumperas. Och jag känner mig väldigt trygg med att de som har svarat också tillhör den här gruppen. De har svarat med stort engagemang. Den genomsnittliga svarstiden på enkäten är 3/4, så att många människor har suttit en väldigt lång stund och verkligen försökt besvara frågorna på djupet. Och många av dem, nästan hälften, ville också delta i en fördjupande intervju, så att jag fick sålla helt enkelt och göra ett urval. Så att jag upplever att de som har nåtts av enkäten har varit väldigt måna om att delta. Jag har inte mötts av något motstånd eller någon negativ reaktion egentligen alls, som jag har uppfattat.
Vi ska gå mer in på vad det är du har funnit. Vi hinner då förstås inte gå igenom allting. Rapporten finns sagt på nätet och jag rekommenderar att man läser den. För som Irene säger finns det då både långa resonemang, både från utifrån forskningen men också utifrån vad folk helt enkelt har svarat. Och folk är återgivna i ganska, ganska långa citat, så där kan man läsa mycket. Den är lätt att hitta, ungefär 100 sidor lång, så man läser den också ganska snabbt. Om vi bara börjar prata resultaten, det första du skriver om då, om judisk identitet, det är så att säga en avdelning här. Nu förstår jag att det blir svårt att sammanfatta, men om du ska försöka, vad är dina viktigaste och tydligaste findings när det gäller hur judar i Malmö förhåller sig till, eller ja, hur deras judiska identitet helt enkelt ser ut? Vad finns det någonting att säga om det, övergripande?
Ja, det finns en stark vilja till att de positiva delarna av den judiska identiteten ska få mer plats. Och att ha judisk kultur i Malmös offentliga rum i högre utsträckning än vad som finns idag är ett ofta framfört önskemål i min studie. Och generellt så finns det en stolthet och glädje över kulturen, traditionerna, historien som man vill dela med sig av och bjuda in till. Och en vilja att fokus ska vara på det levande och framåtsyftande och inte bara på trauman, konflikter och den tragiska historia som ju också finns. Och sen vill man att majoritetssamhället bättre ska förstå judisk identitet. Och inte minst den koppling mellan religion, tradition, kulturidentitet som på vissa sätt ser annorlunda ut än för många andra svenskar. Och där man upplever att majoritetssamhället tenderar att antingen övervärdera eller undervärdera det religiösas betydelse. Så att man antingen talar om judendom bara som en tro, vilket faktiskt inte är mest centrala för många judar. Eller så ger man inte plats åt kulturella och traditionella uttryck som är centrala för judar därför att de har en religiös botten. Och då avvisar man det med hänvisning till sekulära värden. Utan att man ser hur mycket av det som majoritetssamhället ägnar sig åt som grundar sig på protestantiska traditioner, det protestantiska årshjulet och så vidare. Där önskar man en större utrymme och en större förståelse, större kunskap.
Var det någonting som förvånade dig när respondenterna beskrev just den judiska identiteten som du kanske inte hade tänkt att det skulle finnas?
Nej, alltså jag lever ju själv med en judisk identitet och ett judiskt community, så att mycket av det de berättar känner jag förstås igen från olika sammanhang. Men jag tycker att många av dem på ett fint sätt sätter ord på till exempel en av intervjupersonerna som beskriver, han är absolut inte troende, men det är ändå jätteviktigt för honom att tända Shabbos-ljus varje fredag. och hur han hamnade i konflikt med sin, som han säger, svenska ateistiska flickvän. Han är själv inte född i Sverige, så han tycker att det finns en skillnad där. Han är född i USA. Och han säger att för henne framstod han som supertroende, trots att han inte var troende alls. Och att det fanns ett stort motstånd där. Och det tycker jag är en historia som verkligen illustrerar hur det kan uppstå en konflikt eller ett missförstånd mellan majoritetssamhället och ett judiskt sätt att leva.
Paulina, sagt, du har ju själv bevakat området. Vad tänker du om just den här judiska identiteten i både ett svenskt perspektiv men kanske framförallt i ett malmöitiskt perspektiv när du läser det som Miriam har fått berättat för sig? Vad känner du igen och vad känner du inte igen?
Det är en svårgripbar identitet där det religiösa och det etniska och det kulturella går in i varandra. Ibland kan man liksom säga att jag är jude för jag har en mormor som var judinna. Och då är det nästan som att man pratar om det som någonting, enbart någonting etniskt och kanske överhuvudtaget inte kulturellt. Någonting som finns där som en del av ens vem man är, trots att det överhuvudtaget inte finns någon religiös eller kulturell aspekt i det. Så att det där är väldigt komplicerat och jag är glad att jag inte behövde reda ut det i den här rapporten, för det hade varit besvärligt.
Mm. Glad att du inte var respondent kanske heller då. Eller hade du?
Ja, precis. Ja. Exakt.
En fråga där, Miriam. Jag antar att just det här med judisk identitet på olika håll i diasporan har forskats rätt mycket på. Och du har en del andra exempel att jämföra med. Vad är det unikt malmöitiska eller det unikt svenska i den judiska? Finns det någonting där du skulle liksom vilja lyfta fram som slog dig när du fick höra vad folk sa?
Ja, men när det gäller Sverige överhuvudtaget så sticker det ut i Europa som ett av få länder där det finns fler judar idag än vad det gjorde innan andra världskriget. Alltså där det inte finns en stark historisk närvaro. Där judar alltid varit en liten grupp men ändå en större grupp idag. Men generellt så sticker Sverige ut också på det viset att den sekularismen är så otroligt stark här, att platsen för religiösa identiteter överhuvudtaget har varit svår att fånga. Sen finns det ju en tydlig skillnad mellan Malmö och Göteborg och Stockholm framförallt. Historiskt på det viset att judar har fått bo i Malmö betydligt kortare tid. Det har bara funnits judar i Malmö i 150 år. Och överhuvudtaget präglas Malmös judiska liv av att det kommit invandringsvågor igen. Så att det är en relativt ung, vad ska jag säga, i Sverige judisk minoritet som är, tror jag, mer lättrörlig än den i Göteborg och Stockholm som har djupare historiska rötter.
Mm. Det var ju faktiskt så att när judar så att säga kom till Sverige första gången så var det ju lagar på att man bara fick bosätta sig i vissa städer. Stockholm, precis. Göteborg, Norrköping vill jag minnas att det var. Malmö tillhörde väl inte de städerna, utan det var först flera generationer senare som judar. Ja, helt enkelt. Man hade bestämt sig kring detta väldigt, väldigt långt in i tiden. En annan fråga kring detta. Judisk identitet, vi känner ju alla till alltså judendomen och judarnas historia med att dels den liksom ursprungliga diasporan och sen inte minst såklart förintelsen som sker på 1900-talet, och som du beskriver också så är det ju ganska många flyktingar som kommer just från förintelsen just i Malmö. Vilken roll spelar det, om det nu fortfarande spelar någon roll, i så att säga judisk identitet? Går du att säga någonting om det som du tycker man bör ta med sig?
Det spelar en central roll såklart, men på ett komplext sätt. Alltså historien av förföljelser och förstås förintelsen som en särskild utmärkande del av den historien är någonting som man måste ta avstamp från som jude. Men man gör det på olika sätt. För en del är det en väldigt central del av identiteten. Det hör jag ju bland de som är barn till förintelseöverlevande till exempel i min undersökning, att det är väldigt centralt. Men det kan ju också ta sig uttryck som ett slags motstånd mot att detta ska vara så centralt. Kan vi inte få lov att gå vidare? Kan vi inte få lov att vara någonting mer? Särskilt i majoritetssamhällets ögon, ska vi alltid bara förknippas med detta tragiska? Kan vi få vara något annat än offer? Och sen för ytterligare några så är det någonting som är där man, som jag skriver om i rapporten, följer det som Emil Fackenheim har utnämnt till det 614:e budet, alltså ett ytterligare religiöst bud att leva judiskt för att inte ge Hitler en postum seger, att man ska upprätthålla det judiska som en slags, att man har en slags särskilt ansvar att göra det. Och det där kommer igen i några personers berättelser, att deras judiska identitet i sig är ett slags ställningstagande mot antisemitism och historisk förföljelse.
Mm. Med historisk förföljelse kommer då automatiskt in på dagens situation när det gäller då just utsattheten, och det som vi kunde konstatera inledningsvis, det är det det har skrivits mest om och diskuterat mest om. Miriam, om du med samma översiktliga grepp så att säga ska beskriva resultatet av när man rapporterar om utsatthet, hur utsatta är Malmös judar för rasism och hur yttrar det sig?
Ja, för det första så vill jag återigen betona att jag ju inte kan säga någonting om en statistisk förekomst, och jag kan inte, eller har inte haft som ambition heller, att säga så mycket om vilka som är antisemiter och så vidare. Utan det är ju framförallt de judiska malmöbornas upplevelser. Och det är ju några olika fenomen som jag uppmärksammar där. Ett sånt är det som man kallar för vardagsantisemitism. Som är något som många har varit med om. Alltså incidenter i vardagen som kan komma från vem som helst, när som helst. Och det här är också någonting som var ganska framträdande i min tidigare rapport när jag hade pratat med judiska barn och unga. De här berättelserna att det kan vara kompisar, det kan komma, det är jargong helt enkelt som man kan stöta på när som helst och som kanske inte skapar rädsla men obehag och en konstant påminnelse om att man inte är accepterad på lika villkor. Sen finns det förstås också berättelser om allvarliga incidenter, till exempel en man som jag har talat med som tidigare har arbetat för den judiska församlingen i Malmö och vid ett par tillfällen då blev dödshotad på församlingstelefonen. Det finns de som har varit med om att bli kallade olika saker i det offentliga rummet. Men som jag skriver så är det många som uttryckligen säger att de inte har varit med om någonting av det slaget. Men de kan ändå ha en stor rädsla, ändå en stor känsla av utsatthet. Och det tänker jag att man kan förklara på olika sätt. Och en del av det är att många judiska malmöbor, liksom många judar i Sverige överhuvudtaget skulle jag säga, kanske förutom i Stockholms innerstad, väljer ganska noga att dölja sin judiska identitet, eller man väljer noga i vilka sammanhang man är öppen, som man vågar bära symboler och så vidare. Och att man resonerar utifrån en logik av better safe than sorry, som en av mina intervjupersoner sa. Bättre att inte testa om det är tryggt eller inte. Och därför stöter man kanske inte alltid på det. Sen så kan jag ju jämföra med den rapport jag gjorde där jag intervjuade judiska barn och unga. De beskrev ju en ganska mycket mer påtaglig utsatthet. Det tänker jag handlar om att vuxna på andra sätt kan välja var man rör sig, vilka man umgås med och så vidare. Medan man, barn i allmänhet, barn i skolan är mer utsatta överhuvudtaget.
Mm. Finns det en judisk skola i Malmö förresten?
Nej, det gör det inte. Det finns en judisk förskola men inte en judisk skola. Jag ska säga det också att alltså, en påtaglig sak som kanske jag inte hade räknat med i den utsträckningen var att det också finns närvarande motberättelser, alltså de som tycker att den här rädslediskursen är problematisk och att de inte känner igen sig i den bilden. De säger ju för sig att ja, jag förstår att andra kan ha varit med om saker och ting, men jag har inte det, och det är inte hela berättelsen om vad det är att vara jude i Malmö, att man lever med en stor utsatthet. Utan det finns skillnader och olika berättelser.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Paulina, när du läste just det här avsnittet, diskriminering och utsatthet, vad tänkte du, vad kände du igen och vad kände du eventuellt inte igen?
Ja, det finns mycket där. Jag tror att Miriam nämnde ju själv skillnaden mellan din förra rapport när vi intervjuade skolbarn och så den här rapporten. Det finns ju en annan faktor där och det är ju att hur demografin ser ut i Malmö. Alltså, bland unga så är det ju mer än hälften som har utrikes bakgrund idag. Så att den gruppen är helt enkelt större bland unga, vilket kan förklara unga judars stora utsatthet jämfört med vuxna. Så det är en annan aspekt.
Många av dem jag intervjuade i den rapporten sa ju att berättade ju att de var utsatta av en rad, att det fanns olika bakgrund bland de som
visst, och även så är det ju. Det är ju ett kumulativt fenomen. Om du har både högerextrema antisemiter och antisemiter med invandrarbakgrund och invandringen ökar och den gruppen växer, då växer ju antisemitismen. Så att det är liksom, båda saker är ju sanna. Det som är intressant med den här rapporten, det är ju den, alltså nu den här senaste. Du framhäver ju, Miriam, att själva diskursen är ett problem. Alltså att det pratas om säkerhet och det pratas om hot, men frågan är om det här är överdrivet. Och som du säger, du har ju inte mätt hur antisemitismen ser ut eller hur den har utvecklats. Så det här är vissa röster som anser helt enkelt att det är inte så farligt som man ibland kan få intryck av. Eller att man hellre vill prata om positiva aspekter. Och det är ju helt förståeligt. Alltså, det är klart att man hellre vill prata om det positiva med judiskt liv eller med sin hemstad. Men det får inte förväxlas med att det skulle finnas fog för att säga att ja, men nu har problemet minskat eller nu är problemet inte längre så allvarligt. För det är en annan fråga, så att säga.
Men Paulina, tycker du att Miriam gör det i rapporten? Är det det?
Nej,
du
problemet här, det är ju som Miriam säger, att du har ju inte mätt hur antisemitismen har utvecklats över tid eller om det finns fog för att vara orolig som jude i Malmö. Tyvärr så har det rapporterats på det sättet. Man kan få det intrycket i medierapporteringen om din rapport. Sveriges Radio skriver till exempel att din rapport visar att Malmös judar anser att mediebilden är överdriven. Och det finns ju inte fog för det i rapporten. Det är inte så att det är Malmös judar, utan det är 39 respondenter. Och det är inte entydigt så att mediebilden skulle vara överdriven eller att det inte skulle finnas fog för rapportering om att antisemitism är ett stort problem i Malmö. Det lät likartat när DN skrev om rapporten. Så där tror jag att det är viktigt att understryka vad den här rapporten visar och vad den inte visar.
Okej, Miriam kan få svara på det först. Tycker du att medierapporteringen, det som Paulina beskriver, har den blivit felaktig och missat poänger i vad det är du har gjort och vad du kan uttala dem?
Det är ju alltid nära till hands att media vill dra kanske statistiska slutsatser av kvalitativa resonemang, och precis som Paulina säger så går ju inte det att göra. Det är ju inte bara, alltså judiska församlingen i Malmö har ju till exempel också vid flera tillfällen protesterat mot den bild som finns, till exempel när Simon Wiesenthal-centret rekommenderade judar att inte besöka Malmö, så var man ute och sa att detta är överdrivet och så här uppfattar inte vi situationen. Så att det finns ju också andra judiska röster som har
sagt. Jag tror att det är viktigt också, vilket du också pratar om i rapporten, alltså när det finns ett hot, när det finns en otrygghet, så agerar ju människor genom att undvika risker. Och det gör man på olika sätt i Malmö. Det visar sig, media har rapporterat om att judiska ungdomar till exempel väljer gymnasium utifrån risk att utsättas för antisemitism. Då finns det vissa gymnasier som uppfattas som mindre otrygga än andra. Jag kan nämna 2017 i samband med den amerikanska ambassadflytten, så samlades 200 män på Möllevångstorget och skrek vi ska skjuta judarna. Kan nämna också Uppdrag granskning när man skickade in två reportrar i Rosengård i judiska symboler och de blev utjagade ur det här bostadsområdet kollektivt av boende som kastade ägg och så vidare. Och det har varit flera sådana incidenter i Malmö som visar på att det verkligen är riskabelt. Det finns verkligen en risk med att röra sig i offentligheten med tydliga judiska attribut till exempel.
Jag vill bara sticka in där att min rapport ju inte säger att det inte finns problem. Absolut inte, utan bara vill nyansera bilden på ett, tycker jag, behövligt sätt av hur de problemen kan upplevas och ja, helt enkelt vilka olika berättelser och erfarenheter som finns bland judiska malmöbor. Mm.
Och det är det jag tycker är så viktigt, att man måste vara tydlig med vilka slutsatser som man kan dra utan att man hamnar i att man liksom stigmatiserar Malmö eller så där. För att Malmö, det är Malmös problem som är problemet så att säga, inte samtalet om dem.
Mm. Paulina, bara återknyta tidigare. Det som kommer fram i rapporten, det är ju ändå liksom berättelser från ett stort antal människor som är då som sticker åt lite olika håll. Det finns då både upplevelser av rädsla, det finns upplevelser av att det man kanske inte, alltså ja, du har läst den själv så att säga. Utifrån den bilden du får där, oavsett om du tycker att det finns andra motexempel i offentligheten, känner du igen den utifrån där du pratar med andra du känner inom judiska gruppen? Eller hur förhåller sig de bilderna till så att säga din egen upplevelse?
Ja, alltså jag känner väl igen den. Dels så är det väldigt mycket långa resonemang om säkerhet och oro, inte kanske främst för sig själv utan för andra, och det är ganska typiskt. Också att folk har ju olika typer av personlighet. Det är vissa som säger jag är alltid rädd, och jag är aldrig rädd och jag har kippa på mig och så vidare, som understryker liksom, nej, jag är inte rädd, och det är någon slags sätt att säga kanske jag ger mig inte eller så. Så att det är klart att det skiftar i befolkningen beroende på personlighetstyp och egna erfarenhet, och man, det beror på vilka erfarenheter man har gjort i hemlandet och så vidare. Och det är klart att det skiftar från person till person hur man subjektivt upplever det här. Men återigen, det måste vi skilja. Även om 100% av alla malmöbor sa jag är aldrig rädd, så är det fortfarande någonting väldigt allvarligt som sker i Malmö, givet vad vi ser för de här uttrycken för aggressivitet som man ser på Malmös gator. Så att det gäller att hålla isär de två sakerna. Och precis som Miriam påpekar, att se nyanserna, för människor är ju olika, har olika upplevelser av ett och samma fenomen.
Miriam, får jag fråga dig, Paulina tog upp några saker här. De väldigt uppmärksammade sakerna, exempelvis tennisprotesterna 2008, Ilmar Reepalus uttalanden om där han likställde antisemitism med sionism, besöket från USA och så vidare. De här liksom extremt viktiga grejerna som slog upp jättemycket i media, hur stor roll spelar de i dina respondenters tankeliv? Är det någonting man pratar mycket om, eller spelar de en mindre roll än man kanske tror?
Nej, de spelar en central roll, för såklart så färgar de ju bilden av Malmö, av situationen för Malmös judar och så. Så det är ju också någonting som man förhåller sig till. Håller man med om den, håller man inte med om den och så vidare. Men det finns ju också en vilja att komma vidare. En vilja att röra sig framåt och få fokus på också på andra saker. På det positiva. Sen så är det ju förstås också så att samtidigt som det finns, som jag skriver, en försiktigt optimistisk upplevelse hos en del av dem jag talat med, så är ju tilliten också skör till det offentliga och att det offentliga skyddar en och står på en sida och så. Så ja, den bilden är också komplex, men såklart så är ju de här noderna väldigt tätt sammankopplade, antisemitism, Malmö och så vidare. Och det är de ju, inte minst för stadens judar.
Jag tänker, Miriam, du har redogjort för den tidigare forskningen som finns och så vidare. givet andra källor och vad vi exempelvis vet från tidigare forskning, skulle du säga att resultatet i din rapport förändrar bilden av just judar när det gäller utsattheten på något sätt, och i så fall vilket sätt?
Den återigen består inte av statistik, men det jag tänker är att dels så ger den kanske ett längre historiskt perspektiv på judisk synlighet och hur man har förhållit sig till synlighet och utsatthet och ligga lågt eller vara öppen, vara stolt eller vara gömd och så vidare. Ett perspektiv som för de som bott länge i stan ju går betydligt längre tillbaka än bara de här uppmärksammade händelserna från senaste decenniet eller senaste 15 åren. Sen tänker jag också att den här rapporten förstärker bilden av skolan som en utsatt plats, som ju kom fram i min tidigare rapport. Men rapportens målsättning är ju inte att, som sagt var, att ge en absolut bild av hur antisemitismen i Malmö ser ut, utan framförallt strävar ju rapporten efter att formulera lösningar och väga framåt i arbetet. Så den har ju en pragmatisk inriktning också på det viset. Mm.
Men då är det väl lämpligt att vi flyttar oss just den delen när det gäller de rekommendationer du har inför framtiden. Om vi fortsätter upprätthålla oss just vid utsattheten, eftersom vi ju trots allt är ändå det som är mest uppmärksammat. Vad ser du som vägen framåt där? Vilka rekommendationer ger du?
Jag rekommenderar ju förstås att man fortsätter den satsning som finns på arbetet mot antisemitism i skolan, men också i andra kanaler. Där ju, ja, Malmö har ett unikt arbete som behöver fortsätta och vara långsiktigt. Det behöver finnas ett långsiktigt engagemang för frågan och för minoriteten. Och sen tänker jag att man måste arbeta med säkerhetsfrågan tillsammans med minoriteten, men också med trygghetsfrågan. Alltså, hur ska man öka tryggheten för gruppen, både objektivt och subjektivt, eller hur man ska säga. Hur tillsammans med civilsamhället behöver man från den offentliga sida jobba med det. Och sen så finns en vilja hos judiska malmöbor att ha fler möten och få ut mer kunskap om judiskt liv, judiskt sätt att leva, judar i Malmö idag, antisemitism. Och att det också är ett sätt förstås att motarbeta utsattheten.
Jag tror att man måste titta på det ur lite olika perspektiv. Vi har ju ett decennium bakom oss när det har gjorts väldigt mycket, satsats väldigt mycket på att bekämpa antisemitismen i Malmö. Vi har haft satsningar i civilsamhället som har liksom gått in i politiken. Jag tänker på kippavandringar huvudsakligen, som båda har varit... Kippevandringen är ett sammansatt fenomen. Alltså dels har det varit den judiska församlingens egen protest mot antisemitismen. Det har varit vanliga malmöbors sätt att uttrycka sin solidaritet. Men det har också varit ett sätt för politiker, ansvariga politiker, att frisvära sig från ansvar, därför att man går ut och kippevandrar och så är det som att då har man gjort någonting. Jag är inte säker på att kippevandringar är någonting, ett effektivt sätt att bekämpa antisemitism. Sen har vi haft de här dialogforumen, konferensen om förintelsen som också beskrevs som en del av den här satsningen. Jag är inte säker på att de här, om man betraktar det här som ett sätt att bekämpa antisemitism, så är jag inte säker på att det är effektivt. Och det är väl kanske läge nu att börja utvärdera hur det egentligen har gått. Problemet med Malmö som jag ser det är att det är ingenting egentligen speciellt som har hänt i Malmö, utan... som sagt, det följer ett mönster i hela Europa. Alltså, antisemitismen har ju ökat enormt i Frankrike till exempel, som sagt, på ungefär samma skäl. Och varför är problemet så stort i Malmö jämfört med Stockholm? Ja, man har en stor demografi, alltså av just den gruppen där antisemitismen är större än i befolkningen i stort. Man har många unga, staden är inte lika segregerad som Stockholm. Alltså, det är flera judiska institutioner ligger faktiskt, ja, alltså kapellet, begravningsplatsen i Rosengård till exempel. Det är som att det skulle ligga en judisk begravningsplats i Tensta. Skulle göra det i Stockholm så skulle vi också snart ha rapporter om rädsla bland judar. Så att jag tror att man ska vara väldigt ödmjuk inför att när det blir på det sättet, ungefär när ett område blir ett utsatt område, det är väldigt svårt att backa bandet. Och det är lätt att kalla saker för program och satsningar och så vidare mot antisemitism. Men det är betydligt svårare att designa sådana som faktiskt funkar. Så den stora lärdomen från Malmö egentligen är att fler områden inte får bli som Malmö. Det tror jag ska vara vårt fokus.
Men avseende vad? Avseende demografin, tänker du?
Ja, avseende den situationen där hatet är så liksom, kan leda till sådana utbrott av aggressivitet som vi har sett då med de här människorna som skanderade, den här mobben som skanderade att de ska skjuta judarna, eller det som har skett i skolorna, eller det, alltså, och så vidare och så vidare.
Ja, men jag vill ändå opponera mig mot en del av det som jag tycker är lite väl cyniskt i det här resonemanget, och som också, alltså utan att säga att det inte finns ett problem bland människor som har invandrat från Mellanöstern i vissa grupper där det som kommer från länder där antisemitismen, som du sa innan, är en del av det offentliga samtalet, så måste man också dels passa sig för ett kollektivt skuldbeläggande som fråntar individer ansvar och istället lägger det på grupper. För det andra så blir det också ett osynliggörande av den antisemitism som fortfarande ändå finns i majoritetssamhället, där till exempel om man tittar på Forum för levande historias statistiska undersökning så är nästan en fjärdedel av alla som håller på, alla svenskar överhuvudtaget som håller med om konspiratoriska påståenden. Så även om det inte är lika framträdande i gruppen så finns det ju i majoritetssamhället. Och för det tredje så osynliggör det också den utsatthet som finns på andra ställen i Malmö. Som sagt, jag kanske andra ställen i Sverige än i Malmö. Kanske inte i Stockholms innerstad, men i Umeå, i Lund, i Borås, i Västerås, Norrköping inte minst. Där den judiska utsattheten ser ut på ett annat sätt. Och sen så klart så att bara säga att ja, men det är kört för Malmö. Det är ju också ett påstående som inte är rimligt, som staden förstås inte, man inte kan förhålla sig på det viset, utan vi bedriver ju sedan ett par år ett väldigt stort och ambitiöst strukturerat arbete, inte minst i skolorna, med väldigt mycket strukturella insatser för att öka kunskap, förståelse, och där vi verkligen har flyttat fram positionerna när det gäller hur mycket medvetenhet och arbete med den här frågan som finns.
Det var fyra punkter, så att jag får ge svar i fyra punkter, tror jag. Miriam varnar för ett kollektivt skuldbeläggande. Det är absolut inte det jag ägnar mig åt. Det vore något helt annat att säga att hela grupper är på ett visst sätt. Det jag säger är att den andel som hyser den här typen av uppfattningar är större i vissa grupper än i den svenska befolkningen i stort. Och det här finns det ju studier på som du dessutom refererar i din rapport. Så det är absolut inte ett kollektivt skuldbeläggande. Det vore någonting annat. Det vore att vara rasistisk, och det hoppas jag att ingen här är. Du nämner osynliggörande av andra typer av antisemitism. Som sagt, det finns många olika, eller ja, tre huvudsakliga typer av antisemitism. Högerextrem, vänsterextrem, islamistisk. Alla de här är problematiska. Men situationen i Malmö är inte resultatet av att vi har fått fler högerextremister eller fler vänsterextremister. Det är inte det som har gjort den så väldigt akut. Alltså, ja, högerextremismen ökar också, och vänsterextremismen också. Men huvudsakligen kanske den högerextrema antisemitismen, och den har vi ju sett. Det är inte det som har gjort situationen akut så många gånger i Malmö. Så att nej, det vill jag absolut inte osynliggöra. Tvärtom, alltså alla de här tre samverkar ju. Antisemitismen växer ju när den ena gruppen blir större. Sen så var det osynliggörande av andra ställen. Absolut inte. Det finns, som du nämnde, situationen i Umeå. Där verkar det finnas problem med högerextremism huvudsakligen. Om jag har förstått rätt. Jag har inte följt Umeå så noga. En plats som Nybro till exempel, som vi har pratat om här i podden. Också likartad utveckling som i Malmö snarare. Så att nej, jag är inte intresserad av att osynliggöra andra typer av antisemitism, utan det som är intressant här, vi pratar ju om Malmö här nu. Och slutligen då, du pratar om ett strukturerat arbete för att förändra situationen i Malmö. Ja, men frågan är ju om det är effektivt. Det är väldigt svårt att påverka andra människors uppfattningar. Jag liksom... Vi har de 10 senaste åren har man sett liksom ett ganska enade medier till exempel försöker få folk att tänka efter innan de röstar på Sverigedemokraterna. Det har inte funkat. Alltså, det är väldigt svårt att påverka människor så att de tycker någonting annat. Det är liksom inte alldeles enkelt. Men jag föreslår att vi ses här igen om 5 år och ser hur det har gått. Så liksom, nu har jag följt där i 12 år och det har inte, vad jag kan säga, blivit särskilt mycket bättre. Situationen, alltså, jag vet inte om man idag kan gå in med en kippa i Rosengård och inte bli utjagad så som skedde när uppdraggranskningen gjorde det här 2015. Jag vet inte det. Men risken är att det kanske inte har blivit bättre. Det kanske har blivit så på fler ställen istället.
Arbetet har ju inte bedrivits strukturerat på det viset som det gör nu i mer än 2-3 år. Och det är klart att det här är ett problem av den omfattningen att man inte kan ha några quick fixes. Utan det är ju långsiktigheten och det långsiktiga engagemanget, precis som jag skriver i min rapport, som är det avgörande för att komma åt problemet i längden.
Vad är svaret förresten på frågan i rubriken till din rapport med kippa på möllan? Är det okej med kippa på möllan?
Också här finns ju olika erfarenheter. Det är klart att det finns de som inte skulle gå med kippa till möllan idag. Det finns ju också en kippavandring till möllan som gick av stapeln utan större problem. Men det är ju förstås ett bekymmer att inte alla malmöbor känner sig trygga att visa sin identitet överallt. Och det är en uppmaning med rapporten att det där frågetecknet måste rätas ut. Det är ju stadens ansvar och uppdrag. Mm.
Då känner jag väl att det börjar bli dags att runda av. Jag tänkte bara om ni vill, är det någonting ni tycker som vi har missat diskussionen, det är det ju säkert, men någonting ni säkert skulle vilja lyfta fram som ni tycker att lyssnarna ska ha med sig. Jag vill börja med dig Miriam, vad skulle du vilja säga då?
Det finns ju förstås en del negativa föreställningar om judar som cirkulerar i en bredare eller smalare allmänhet. Men ett ganska vanligt förekommande fenomen som är problematiskt i sig, det är att ständigt betrakta judar enbart som offer, som en utsatt liten minoritet som samhället ska tycka synd om. Och en sak jag försöker lyfta i min rapport är ju andra judiska upplevelser. De positiva delarna av att vara jude och viljan att få leva stolt, öppet och med en omfamning av också det som är glädjefullt och roligt med att vara jude.
Paulina, du då? Någonting du vill skicka med?
Nej, jag känner att jag har fått sagt allting.
Men då så, stort tack Miriam Katzin och Paulina Neuding för att ni ville komma och prata med mig idag. Vi har alltså diskuterat en rapport som Miriam Katzin har skrivit som heter Med kippa på möllan, en rapport om att stärka judiskt liv i Malmö. Och jag tycker att det första ni gör när ni har lyssnat färdigt på det här, det är att ni helt enkelt googlar den titeln, så får ni ta på rapporten själva och så läser ni den, så kommer ni dels lär jag väldigt mycket och så kommer ni fundera på vad Paulina och Miriam har sagt också och komma lite vidare i förståelsen för detta. Ni har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila mig bara då på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, hårt prövad som vanligt, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.